En lång och en kort text där den långa är dagens episteltext på alla själars dag. Och den kortare hämtade ur Johannes evangeliet. Jag läser Jesu namn. Från första Korintierbrevets 15 kapitel, vers 35 till 49. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte lika. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himmelen. Som den jordiska var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av det jordiska, ska vi också bli en avbild av det himmelska. Och så ifrån Johannes evangeliets 20 kapitel, den 38 versen. Gud är inte en Gud för de döda, utan för de levande. Ty för honom är alla levande. För ett par veckor sedan så satt jag under de mäktiga valven i Engelbrektskyrkan på Söder i Stockholm. Det där är ett gigantiskt gudshus och vid middagsmässan den där dagen så samlades några tiotal människor firade gudstjänst tillsammans. Jag var en av dem och där i stillheten och sparsamheten fanns Gud. När jag satt där så kom jag att tänka på att det var till den här kyrkan prästen och författaren Nils Bolander kom med sin familj krigshösten 1940. Med sin personliga och orädda men djupt själavårdande förkunnelse som något av en svensk Kai Munk så fyllde Nils Bolander under några år den här mäktiga kyrkan till sista bänk. Söndag efter söndag. Min mamma gav mig min första Nils Bolander-bok. Den hette Stormen och trädet. Och sen dess har jag letat reda på, jag tror nästan alla andra själv. Jag är i stort sett komplett. Det är jag stolt över. En av Bolanders dikter ska få slå an tonen för den här predikan. Den heter När man ska till att dö. När man ska till att dö blir allting annorlunda. När man ska till att dö kommer resfebern över en som en nordisk skymning och en iver att få trycka händer till tack och förlåt. Luften ropar till avsked som vildsvanarnas bevingade plog mot söder i glasklar oktober med en lockelse bortom allt förnuft. När man ska till att dö blir allting annorlunda. Nils Bolander anlägger, tycker jag, i den där texten ett järvt och samtidigt tryggt perspektiv på döden. Döden är inte en punkt, döden är inte ett slut. Döden är resfeber, skriver han, och till sist ett uppbrott för en värld av lockelse bortom allt förnuft. Fram till den dag livet har berövat oss på någon av de människor som vi älskade allra mest. Ni som är sörjande idag vet hur detta är. Fram till den dag så ligger ofta resfebern, den där eviga resfebern, ganska lågt på skalan. Lockelsen bortom allt förnuft kanske inte infinner sig förrän vi här i tiden har tvingats släppa taget om någon som vi älskade mycket. En livskamrat, en familjemedlem eller en väldigt, väldigt nära vän. Ska jag vara alldeles uppriktig så kan jag inte längre riktigt sjunga med i den här sången. Jag önskar att se Jesus först av allt, helhjärtat. Alltså, Jesus får ursäkta, men det finns någon i himlen eller några i himlen som jag vill leta upp först. Och Lotta löste mig på den där punkten när hon sa att det är så många som först ska se Jesus och det är ändå för trångt där. Bara en kvinna kan ju tänka så stort. Och så undrar man, vad är det man håller på med när man tänker så här? Alltså, är detta bara våra romantiska föreställningar om att vi åter ska få fatta varandras händer och berätta våra berättelser till slut? Är han helt fel ute, proggaren, 70-talsikonen Kjell Höglund, när han på sin senaste skiva som heter Pandoras ask hoppas på det mötet med följande ord: det finns en gammal tro att på någon avlägsen strand, långt från hopplöshetens bro, gamla vänner ska åter skaka hand. Alltså, är han helt fel ute? Utifrån de där frågorna, några tankar om en av hörnstenarna i kristen tro, de dödas uppståndelse. Först, alla frågor här är omöjliga, men jag tar två i alla fall. Först, vilka är det som ska uppstå till evigt liv? Den där korta texten jag läste, den är hämtad ur ett längre sammanhang, ett slags resonemang som Jesus har. Och det berättas där i Johannes evangeliet hur några sadduceer, en grupp står det som inte trodde på uppståndelsen, hade kommit till Jesus. Och så trängde de in honom i ett hörn med ett hemgjort exempel, en slags gåta som de ville konfrontera Jesus med. Det står att de egentligen inte hade något behov av att veta, utan syftet med deras gåta, deras konstruerade exempel, var att snärja Jesus. Om du tänker dig, sa de till Jesus, att någon har en gift bror som dör barnlös, så lär ju Mose lag att denne ska gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Tittar de på Jesus, en menande blick som sa, är du med? Ingen reaktion alls från Jesus. Nu fanns det 7 bröder, fortsätter de triumfatoriskt. Den första, den andra och den tredje gifte sig med änkan, likaså de återstående, och alla dog utan att ha lämnat barn efter sig, etc. etc. Äntligen framme vid själva frågan. Och man känner i texten hur de gillar sitt eget upplägg. De är så nöjda. Hur blir det med henne, frågade de vid uppståndelsen. Alltså, fritt översatt, vem av dessa 7 är hennes man? Jesus svar ligger i en helt annan division än deras fråga. Han säger, denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och de blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö. De är som änglar. Och så kommer det: Gud är inte en Gud för de döda, utan för de levande. Ty för Gud är alla levande. När man läser ord som de där så tycker jag att det blir inte så hemskt mycket kvar av ens egen tvärsäkerhet. Det här är ord som ruckar allt tvärsäkert. Inte ens döden är till sist absolut om Jesu ord är sanna. Och plötsligt när jag läser den här nästan 2000 år gamla texten så finner jag mig själv och oss och vårt behov av att ibland sortera varann på jorden, innanför eller utanför. Ja, vad vet vi om det egentligen? Och vad kan vi veta när det finns en som rör sig fullständigt ogenerat över alla sådana gränser? En som stormar alla de staket som vår rädsla har snickrat ihop. Vad kan vi veta om det när det finns en Gud för vilken alla är levande? Alla vi som läser Bibeln vet att det finns skiljelinjer i det bibliska materialet. Bibeln talar om våra livsval med största allvar. Bibeln berättar att den yttersta katastrofen i en människas liv, det är att gå förlorad. Men domen är inte vår, står det vidare. Den rannsakande blicken på den punkten bör alltså vändas mot det egna livet och inte mot trossyskonen som kanske tänker eller tror lite annorlunda. Det är trösterikt att läsa att en dag ska alla säga: rättfärdig och nådig var du i alla dina domslut, Herre Sebaot. Bibeln berättar, det går inte att stoppa undan det, att det finns människor som medvetet väljer att ställa sig utanför paradiset. Att det finns de som älskar mörkret och följaktligen också skyr ljuset. Och ändå, vem av oss vet vad som bor djupast ner i en människas själ? Mötet med den Gud för vilken alla är levande tvingar oss att avstå domen, därför att det alltid finns ett perspektiv till. Och det är människan sedd med Jesu ögon och den kärlek som förde honom ända in i döden i vårt ställe. Det är han som möter oss i döden. Han som kunde säga till Lazarus, som hade varit död i flera dygn: kom ut. Och om den lilla flicka som dog när hennes liv bara räknades i några få år, och Jesus säger: hon sover bara. Och så ropar han: Effata, öppna dig. Och flickan står upp. Att döda står upp, det är en slags huvudpunkt i den kristna tron. Om det inte är sant, så säger Bibeln att vår tro är tom och att vi som kallar oss för kristna är de mest ömkansvärda av alla människor. Precis så står det. Hela den kristna tron är liksom grundad på att Jesus älskade oss så djupt att han steg ner, levde vårt liv, dog vår död, men att döden inte kunde behålla Jesus. Han besegrade den yttersta fienden, döden, steg ut ur graven på tredje dagen. Och den människa som lutar sig mot det, den människan har evigt liv. Så den som tror det är frälst. Inte genom att förstå detta, det gör ingen av oss, utan genom att tro det, sätta tro till det. Och tydligen är mängden tro inte avgörande. Den minsta lilla tendens till tro riktad mot denne Jesus som en bön räcker för att öppna himmelriket. Hans död har förvandlat vår död. Djupast sett är dödsögonblicket efter Jesu försoningsdöd inte längre en fiende. Dödstimman är det ögonblick då vi äntligen ska sluta upp att dö. När ingenting längre ska segna ner och falla sönder. I första Korinthierbrevet 15 säger Paulus att han står inför döden varje dag. Ord som bäst lär översättas med: Jag dör varje dag. Och är det inte precis så? Döden har vi redan mött. Vi har mött den under vår stund på jorden. Men den dagen, då ska vi möta livet. Och så ska vi sluta att dö. Det finns en dansk diktare som heter Grete Risberg Thomsen som skriver: jag dör en smula för varje stund som går. Här bär jag döden med mig i alla livets år. Men en natt, en marsnatt kanske, så mild av regn och snö, ska jag gå bort i mörkret och sluta upp att dö. Den text som är den här dagens episteltext går ett steg till i de här frågorna. Den rör vi hur-frågan. Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Jag har gått och ruvat på den där frågan i en dryg vecka, båda de där frågorna. Jag har plågat mina kollegor med att ställa den med jämna mellanrum, så jag har frågat dem: hur uppstår de döda? Och jag har inte fått några direkt behjälpliga svar. De här frågorna dyker också upp i ett sammanhang. Ett ganska långt tal som Paulus har haft om tron på Kristi uppståndelse och som en följd av att Kristus en gång har uppstått, också de dödas uppståndelse, alltså vår. Paulus har tydligen fått stå till svars för sin lära på denna punkt, och nu försöker han avfärda frågan om hur döda uppstår, med vilka kroppar de kommer, med att påstå att den frågan skulle vara enfaldig. Det är tur att det finns människor som vågar ställa lite enfaldiga frågor ibland. Annars skulle vi nämligen aldrig ha fått hela det här resonemanget om ingen hade ställt denna fråga. Och jag håller inte med Paulus om att frågan är enfaldig. För alla ni som har förlorat någon som ni höll väldigt, väldigt kär, det är ju en erfarenhet som många i ett sånt här stort rum delar en dag som den här, så vet ju ni att det är precis den här sortens frågor man börjar ställa när man förlorar någon. Man nöjer sig inte längre med att ha tron på det eviga livet som någon slags skir fond till sitt vardagsliv. Utan plötsligt blir frågorna på död och liv. Kommer vi återses? Hur uppstår döda? Med vilka kroppar blir det vi möts? Jag är inte det minsta förvånad över att det är kroppen som kommer på tal. Därför att sorg är ju inte främst en tanke. Sorg är inte ens bara en känsla. Alltså att den begränsar sig till känslolivet på så sätt att man blir ledsen plötsligt eller får ett rus av längtan. Sorgen är, om du frågar mig, en rent kroppslig åkomma. Alltså sorgen är en fysisk åkomma. Armar kan kännas tomma. Den där handen kan ropa saknad efter den hand som man tryckte varje kväll som inte finns där längre. Och det där är ganska naturligt. Den som fått nåden att röra vid en annan människa i kärlek, den människan har ju också i den beröringen själv vidrörts av något som sitter mycket djupare än de tydligaste tankeminnen. Det är därför man som sörjande kan gå in i kläkammaren och så ta ut något kläplagg där, och så plötsligt står man med något i handen som man luktar på, och så luktar det lycka. Det är därför att kroppen sörjer. Eftersom det är så här, så tror inte jag att vi skulle nöja oss med en alltför andlig uppståndelse. Alltså att himlen vore trafikerad av andar som susar förbi varann för att åka till tronen och lovsjunga. Tror inte det. För övrigt kräver lovsång också en kropp. Det går inte att sjunga om man inte har en kropp. Det jag rör vi nu är ett mysterium, jag vet det. Ett stort mysterium. Det ryms inte några mänskliga ord och bilder. Men det kan ändå fastslås att just här skiljer sig kristendomen från all så kallad ny andlighet. Den som påstår att människan är en ande som har en själ, som bor i en kropp. Det håller inte Bibeln med om. Därför att Bibeln har en sammanhållen syn på en människa. Människan är en helhet med ande, själ och kropp. Och kroppen, påstår Bibeln, ska med i uppståndelsen. Han ska, står det i Filipperbrevet, förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Alltså, den här gamla kroppen ska med, men den ska genomgå en förvandling där själva förebilden till den nya kroppen är Jesu egen kropp, den förhärligade kroppen. Och jag tycker att Paulus resonemang som svar på en enfaldig fråga är helt fantastiskt. Gud ger, skriver han om fröet. Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Och resonemanget vidare är så tydligt, så som det är med det nakna fröet vi stoppar i jorden, så är det också med människans död och uppståndelse. Det som uppstår får en egen gestalt. Så måste man läsa texten. Alltså är himlen därmed något helt annat än utslätande av personligheter. Något helt annat. Det som uppstår där, det är präglat av personliga drag. Där allt har fått tillbaka sin ursprungliga gestalt, sin ursprungliga form. Därför finns det naturligtvis i himlen utrymme för det mest personliga, för det som är unikt hos varje människa, med varje mänsklig varelse. Allt det som är förenat med kärleken, alltså föreningen med Gud, sker inte på olikheternas bekostnad. Sporrad av den kristna tron kunde Fjodor Dostojevskij skriva i slutet av Bröderna Karamazov, som jag inte har läst. Men jag har lyssnat på Jan Eriksson i vårt café i torsdags. Han har läst. Och i slutet av Bröderna Karamazov står det: vi ska stå upp och vi ska träffa varann igen. Överlyckliga kommer vi att berätta för varann vad som har hänt. Min sista iakttagelse är att detta hör samman med en dödsprocess. Det du sår får inte liv om det inte dör, skriver Paulus. Och lite senare, det vill jag ha sagt, att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Här någonstans kolliderar två tidsperspektiv. Ur vår synvinkel så kan längtan på återföreningen den dag när döda ska uppstå, den väntan kan bli väldigt lång. Men hur det ser ut ur Guds perspektiv är det ingen av oss som vet. För Gud är allting nu. För Gud är alla levande. Våra dödliga kroppar, det vet vi, de blir kvar i tiden. De blir kvar i den värld där allting bryts ner, alla nedbrytande krafter verkar. Men i den värld där vi har stämt möte, där ska vi på härlighetens morgon uppstå, och det förgängliga ska där vara en avbild av det himmelska, som det står. Alltså samma kropp, men nu bärandes på återglansen, inte av det jordiska, det trasiga, det söndriga längre, utan samma kropp, men nu bärande på återglansen av det himmelska. Vi ska alla förvandlas. Det är därför detta överlåtande till Jesu död och till Jesu uppståndelse spränger alla gränser. I den uppståndelsen så öppnas nya världar, omöjliga att kartlägga. Och när Paulus bland annat talar om det, så liknar han själva övergången vid en förlossning. Han skriver att skapelsen ropar i födslovåndor, i verkar ropar skapelsen om befrielse. Och Jesus själv är inne på samma spår. Han säger, där en kvinna ska föda har hon det svårt. För hennes stund har kommit. Men när hon har fött så minns hon inte längre sina plågor. I glädjen över att en människa har fötts till jorden. Inför sådana ord blir en liten människa ganska ödmjuk. Vi befinner oss tydligen i livets fosterstadium, i livets fosterskede. Vi väntar på förlossning, på den avgörande och befriande krisen. På rörelsen ut i det där okända, det som vi saknar ord för, livet utanför skapelsens moderliv. Och perspektiven svindlar och måste svindla. Hur blir livet där? Det här är ord att lita på, kanske vila en stund i. För dig som idag bara sörjer, som inte kan se något ljus, som inte kan se något gläns någonstans. Det här är ord för dig att vila i. Först, Jesus vet det. Det där finns i hans ord också. Ni har det svårt, säger han. Alltså Jesus förringar inte det, förnekar inte det. Men det är inte allt han har att säga till oss. Han berättar också att det kommer en dag när vi inte ska minnas några plågor. Vi ska inte minnas några förluster. Det kommer en dag när glädjen liksom tar över och ingen ska någonsin kunna ta den glädjen ifrån oss, så står det. När man ser livet ur det perspektivet, då först så kan man instämma i det där urgamla kristna ropet. Amen. Kom, Herre Jesus. Vi ber. Herre Jesus, du är livets ursprung och källa. Men du är också livets mål och mening. Herre, du som är från evighet till evighet. Du som är alfa och omega. Begynnelsen och änden. Slut oss denna förmiddag i ditt liv. Dra oss med i din uppståndelse. Vi tackar dig för den största gåvan. Att du har gett oss evigt liv i dig själv. Inte för att vi förtjänade det, utan därför att du älskade oss så oreserverat nere i botten. Amen.